Då vill vi välkomna er till ett nytt avsnitt av Enneagrampodden. Det är jag och Ann idag. Hej Ann.
Hej Tina.
Som sitter här tillsammans. Och idag blir det lite av en djupdykning, får man väl säga.
Ja.
Och så det här är lite fördjupning för er som är lite mer nördigt intresserade. Och så också intresserade kanske av hur Enneagrammet kan användas i relation och tillsammans med andra psykologiska teorier. Mm. Och att vi använder det här är för att det var något som fanns med i vår utbildning när vi började. Gick vår Enneagram-utbildning på Enneagram Institute. Så tog de med det här. Och det vi ska prata om idag är något som kallas för objektrelationsteorin. Och koppla den lite grann till Enneagrammet.
Jag ska bara säga också att jag har varit förkyld och fortfarande har det så att jag kan låta lite så. Så att ni vet det.
Ja. Jag hoppas att du inte bara hosta.
Nej.
Då får vi klippa bort.
Får vi klippa bort.
Ja, det är precis. Ja. Men bakgrunden är väl att liksom både objektrelationsteorin och Enneagrammet är några teorier som säger mycket om oss människor och hur vi relaterar till varandra och hur det kan uppstå missförstånd och förvirring och hur vi tolkar varandra i nära relationer framförallt. Mm.
Mm. Det är kanske viktigt att säga att man skiljer på den här teorin och många kanske tror att är det här anknytningsteorin.
Just det.
Och det är det inte. Det är inte alls samma sak.
Nej.
Utan kanske finns lite vaga kopplingar, men så det är inte anknytningsteorin.
Nej. Och där har vi också försökt, kanske kan vi säga, med anknytningsteorin och se, kan man se några mönster i den kopplat till enneagrammet? Det kan man säkert göra om man tittar på det här sättet, men vi har inte sett något tydligt sådär att vissa enneagramstrategier har en viss anknytning, utan det handlar mycket mer om graden av trygghet i uppväxten. Mm.
Jag tror inte att det, vi hade ju också en person som har jobbat jättemycket med det och vi satt ju, men vi kan inte se att det finns någon sån koppling.
Nej.
Utan alla strategier kan ha de här
anknytningarna. Så vi lägger den åt sidan, anknytningsteorin, och tittar istället på den här objektrelationsteorin. Och den kommer från början från psykoanalysen och psykologer, och redan på 40-50-talet utvecklades den. Och de hade ju ett ganska freudianskt synsätt på den tiden. Mm. Som var liksom att människan är främst styrd av sina drifter. Och det var väl det som de här psykologerna, psykiatrikerna ville vidareutveckla. Eller gå emot det. Att det är inte bara drifterna. Utan det finns andra saker som styr oss.
Mera relationen till andra.
Ja. Precis. Så hur vi relaterar. Och några viktiga namn då, får man säga, kring den här teorin. Så det är många som har hjälpts åt att utveckla den och utvecklats tillsammans och byggt på varandras teorier. Men det finns några namn som är Ronald Fairbairn, Marion Milner, D.W. Winnicott och Harry Guntrip. Margaret Mahler är en av dem som har kanske mest känd för att hon har vidareutvecklat objektrelationsteorin, vad jag har läst. Och sen dyker upp en gammal bekant här i Karen Horney. Har också influerat objektrelationsteorin. Och ni som vet lite mer om enneagrammet och kanske kommer ihåg sen tidigare, så finns det någonting som heter horneyvianska triaderna i enneagrammet. Man pratar om olika sociala stilar och vi har haft program där vi pratat om det. Mm. Och det kommer från Karen Horney. Så den här objektrelationsteorin då, om man har lite om grunden då, så utgår vi från att det nyfödda barnet är inte medvetet om att det har ett jag. Man är liksom helt i symbios med sin mamma oftast. Tänker inte att jag är ett eget jag. Men det är någonstans under de där första åren då, så utvecklas känslan av att här är jag. Jag är en egen entitet på något sätt. Och då finns det plötsligt två saker. Allt är inte ett, utan det finns jag och det finns det som är runt omkring mig. Och det kan vara andra människor, det kan vara objekt. Och här kommer det här då, därför heter objektrelationsteorin. För att mellan mig och det som är runt omkring mig i verkligheten, så kan det uppstå olika känslor som vi kommer att prata om. Och sen är vi ju väldigt beroende av vår omgivning. små människobebisar är ju väldigt, väldigt sköra och oskyddade. Vi har inte så många förmågor när vi är små. Så vi är väldigt beroende av att vår omgivning tar hand om oss. Och där kan man ju se att jag i bästa fall så möter de våra behov. Men att alltid möta våra behov är helt omöjligt. Så det kommer också uppstå rädslor och obehag och alla möjliga olika känslor i relation till det här. Så när man började titta på det här då, så tänkte man kanske framförallt med mamman då, som var det här viktigaste objektet. Det här andra som uppstod, någonting som vi relaterade till. Så de allra tidigaste objektrelationsteorierna tror jag handlar mycket om bara liksom mamman. Barnet mamman. Första halvan av 1900-talet där.
Mm. Hur omvårdnaden av barn såg ut. Var ju så då. Det var ju mamman som var... Och en moder som tog hand om barnen.
Ja,
det så tänkte man ju då.
Ja, precis. Men sen kan man ju se att de modernare som har utvecklat objektsrelationsteorin lite mer. Man pratar om flera objekt än mamman. Och där kan man ta in några olika arketyper. Och vad är arketyper? Nu skulle du förklara det.
Ja, vad är en arketyp? Ja, det representerar vissa egenskaper. Och vissa behov, tillfredsställer vissa behov som vi alla på något sätt är överens om. Alltså det finns en gemensam mall för oss att förstå det här, människor emellan. Och Jung använder sig mycket av olika arketyper. Så den modern då, som är den här, alltså den första arketypen och så, står ju då för det här som vi, som barnet behöver, den här omvårdnad, värme, bekräftelse, kärlek och speglar. Man blir speglar sig i mamman och det handlar mycket om identitet och det är lite mer den mjuka delen av ja, det här trösta, närhet och så. Det behöver inte vara biologiskt. Det kan vara, modern kan ju vara någon nära person, mormor, eller kan vara pappan, det kan vara, det behöver inte vara
för det.
Nej. För det. Mm. Det finns ju barn som växer upp där inte det här finns.
Absolut.
Att det är mamman inte...
Eller man är närmare sin pappa från början.
Precis, precis. Så det kan man verkligen vara. Så att, och sen fadern då, som är den andra arketypen, den står då mer för beskydd, att ge trygghet, stötta barnet, sätta gränser, guida, ja, lite mer beslutsamhet och så. Men det här att beskydda sånt. Så det är de två första, modern och fadern. Och så finns det ytterligare en
tredje. Jag kan bara säga att fadern behöver inte vara fadern.
Nej, det är inte där heller. Nej.
Det kan vara mamma, ja, eller syskon, ja, eller någon, ja, äldre släkting eller vem det är. Mm. Men den rollen.
Mm. Men som sagt, så finns det en tredje arketyp som man kopplar ihop i alla fall i den här teorin. Använder sig av, vilken är den?
Ja, och det är det som man kallar för familjens arketyp. Och det handlar väldigt mycket om att den här känslan av att tillhöra tillsammans med andra. Att identifiera sig med en grupp. Och det kan ju vara en familj. Man tittar längre tillbaka, kan det vara liksom en klan. Eller när vi levde i de här jägarsamhällena, så var det jätteviktigt att ha sin grupp för överlevnaden. Så det där känna att man hör ihop. Och det finns ett väldigt stort hos behov hos oss alla. Bland annat Brené Brown har pratat om det mycket i sina föreläsningar och böcker, om alla svårt behov av att höra ihop med andra.
Som man kan kalla dem för en omvårdande gestalt, en beskyddande gestalt och en inkluderande gestalt.
Precis, som är bort det här med kön.
Mm. Mm.
Absolut.
Så, vi behöver helt enkelt andra människor för att upprätta en känsla av ett jag. Att vårt känsla av egot existerar i relation till andra. Och det är de här tre olika gestalterna, eller? Så vi tänkte att man skulle kunna, den här gången, att ni får göra lite övningar. Och då kan ni ju bara pausa er inspelning, poddinspelningen. Och lite fundera över de här tre objekten, eller de här tre arketyperna som vi pratar om. De här modern, fadern eller familjen eller omvårdande, så kallar vi dem, beskyddande eller tillhörande, inkluderande.
Mm.
Vem som var ens tre objekt när man växte upp? Vem stod för omvårdnad? Vem stod för beskydd, ordning? Och vem stod för det här tillhörande? Eller att vara en del av någonting inkluderande? Skriv ner vad som som du kommer ihåg, du var liten, vad du tänker att det, vilka det var. Och sen nästa steg är, hur ser det ut idag? Vilka personer eller sammanhang står för det idag för dig, nu i ditt liv? Och reflektera lite över det, för det är i alla fall något man kan börja se sen, att samma, vi kan projicera omedvetet de här olika arketyperna på människor i vår omgivning. Vilket ni sen kommer se skapar olika förväntningar och frustration eller besvikelse beroende på hur, vilken relation man har till just det här, eller objektet, de tre olika objekten. Mm.
Och det här är ju inget unikt för den här teorin, eller så är det det. Men jag tänker det där med att vi projicerar på andra människor, utan man pratar om i många andra sammanhang också, att vi utan att veta om det förväntar oss applåder från andra som vi fick kanske i bästa fall när vi var små från den mer omvårdande arketypen, eller att ibland att andra ska ta hand om oss eller att vi ska känna att vi tillhör eller. Och någonstans undermedvetet så är det saker vi tar fram med barndomen.
Mm.
Men vi kan ju bara ta exempel på oss själva kanske då. Jag har ju vuxit upp på lite annorlunda sätt. Och vad jag kan se, jag har ju vuxit upp med min pappa i princip. Bara han och jag från när jag var 6 år. Och sen så träffade min mamma 2 gånger om året på skolloven. Men när jag gjorde den här övningen första gången så märkte jag att ja, men det var egentligen bara det pappa som var alla tre rollerna. Han var den omvårdande, han var den beskyddande och det var han och jag som var familjen, tillhörigheten. För vi flyttade också ganska ofta så att det var svårt att liksom rota sig med andra människor. Vi träffade inte vår släkt speciellt mycket heller. Så att så kan det se ut.
Mm. Medan det för mig var nog mera, mamma stod för omvårdnad ganska tydligt och hade. Och sen pappa var den här beskyddande med lite trygghet och han som också pushade ut. Och, ja, men det var mycket i det som stämmer verkligen. Både trygghet men också stötta och utmanade oss. Och sen familjen, det var ju det. Tillhöra, inkludera, plus att vi hade en släkt och vi hade en liten by. Vi var med i ett sammanhang, i en liten kyrka. Vi hade mycket runt det, inkluderade. Så att det var nog ganska tydligt alla de tre.
Så olika kan det se ut. Så hoppas att du tar en stund och funderar på vad som gäller för dig.
Mm.
Och om vi ska fortsätta med själva teorin då. Mm. Då kanske vi hoppar lite mer till det som har att göra med hur man förhåller sig till de här objekten. Och där pratar man om tre olika liksom, reaktioner eller affekter. Eller man ska säga, i relation till de här objekten.
Mm.
Och som vi alla kan känna igen. Och som vi alla har i relation till andra saker och andra människor. Det är en slags automatisk känsloreaktion som vi fick utvecklade mycket tidigt i relation till omgivningen. Men här kan man ju börja se lite mönster i de olika enneagramstrategierna. Men om vi bara skulle ta de här tre affekterna som det kallas. Alltså vad är det som uppstår mellan mig och andra? Annat. Det kan finnas egentligen bara tre olika sätt att reagera.
Mm.
Mm. Ja, så de här tre olika sätten då, som, eller det som kan hända mellan oss och andra. Det första kallar man för attachment, eller vi har kallat det för bindning. Det är att jag har liksom fått någonting som andra, jag upplever att andra ger mig. Och jag vill hålla kvar det och jag försöker då göra det jag kan för att behålla det. Vilket innebär en hel del anpassning efter det som man är liksom bunden till. Och det kan vara anpassning till människor eller till olika roller eller till företeelse om världen eller saker eller självbild. Men på något sätt så vill vi liksom behålla det här som vi känner att ja, men det här funkar för mig, det här vill jag ha kvar. Det blir en slags bindning i det.
Vi sa också att man skulle kunna kalla det för en bundenhet.
En bundenhet. En
bundenhet.
Ja, det är det.
Till de här grejerna som gör att det är, ja, det är viktigt. Jag måste behålla det.
Sen kan det ju vara lite tvärtom. Att man kanske då, det finns något som kallas för rejection eller avvisande. Och samma sätt så bygger det på ändå att jag har fått någonting från början, men den jag fick det av, eller det jag upplevde, det, jag blev sårad på något sätt i det. Och jag måste se till att inte bli sårad igen eller kontrollerad av andra, så att jag avvisar det här behovet av omvärlden och behovet av objekten. Och jag ska klara mig själv, jag ska inte behöva, jag ser till att få det jag behöver i livet själv. Jag gör mig oberoende. Och det är ett mer avvisande sätt.
Ja, för att inte bli avvisad.
Ja. Och den sista då, frustrationen.
Det sista är då frustration. Och det handlar om att jag har haft något som... Jag har hittat något som gav mig tillfredsställelse. Men jag kan inte... Jag får inte det fortsättningsvis. Jag känner att jag har inte det helt ut. Jag måste leta efter vad som ger mig någon slags ständigt sökande efter att känna mig tillfredsställd. Och det är en frustration över att det är något fel på objektet. Jag får inte det jag vill ha, inte på rätt sätt. Eller man blir fast i någon slags idealisering och verkligheten motsvarar inte det jag söker eller mina ideal. Och så blir det en frustration hela tiden till att det är någonting som missas, saknas, det är någonting jag inte får, det blir en längtan, det blir någon slags, en känsla av frustration. Jag får inte det på rätt sätt eller som jag vill. Det är något fel på objektet. Så man säger ju också att ingen av de här sakerna är ju så medvetet hos oss, utan det är ju något som styrs det omedvetna.
Verkligen, det omedvetna.
Så vi kan ju känna igen oss i alla de här tre sakerna.
Verkligen.
Och hur vi relaterar till vår omvärld dagligen. Men ändå kanske ta en stund och fundera över de här sakerna. Om man repeterar dem kort. Det första kallas för attachment eller bundenhet.
Bundenhet, ja.
Och det andra var rejection eller avvisande. Och det sista var frustration.
Precis. Och här kan man ju då göra den här lilla övningen när man tittar på det med bundenhet, att reflektera över saker som du längtar efter eller som du känner verkligen ger dig tillfredsställelse. Som du mår bra av. Saker du vill liksom behålla i ditt liv. Saker, människor, vad det nu kan vara. Vad känner du att du är liksom mer bunden till?
Avvisande kan vi ta för samma ordning. Så där. Vad du inte vill kännas vid, inte accepterar eller aktivt har avstånd från. Att jag känns att jag behöver inget från någon. Jag ska klara mig själv.
Precis, vad finns det för sånt i ditt liv? Och den sista, frustration. Vad är det du, i vilka sammanhang är du känner att det finns något annat? Finns något som skulle kunna vara bättre? När känner du den här frustrationen över att dina behov inte möts och du blir irriterad eller otålig? Eller det blir inte som du har tänkt dig. Din idealisering blir inte uppfylld. Så ta en stund och fundera över det här och stäng av podden om du vill göra det nu eller senare. Men vi kommer att fortsätta med att koppla ihop nu lite mer med enneagrammet då.
Men nu är det spännande. Nu kommer vi till den här fjärde triaden.
Precis.
Det är att vi är sammanlänkade med alla strategier fast på i fyra olika triader.
Ja, så det här finns det triader i enneagrammet där man kan se att man har tendenser till att dras eller använda eller känna lite mer av en av de här affekterna, lite oftare. Så man har en slags dominerande affekt och sen har man absolut, känner igen alla tre Men om man tittar på hur en enneagramstrategi är uppbyggd och vad det är som ligger för psykologiska mekanismer i den, så kan man se att just de delarna passar väldigt ihop med en av de här effekterna.
Mm. Så om vi börjar med bundenhet då, vilka tre strategier är det som man kan känna kan vara mer kopplade till det?
Ja, där har vi faktiskt den inre triangeln i enneagrammet. Nu dyker den upp som en triad, så det är 3, 6 och 9 som alla tre på olika sätt känner sig bundna till saker som de vill ha kvar. Det kan vi titta på.
Om du börjar med
3.
Ja,
precis. Så det finns en bundenhet till människor, situationer, tillstånd. Det som funkar för dem helt enkelt.
Om du tar 3 då, vad är det för, hur blir det där?
Ja, här kan man ju se att 3 är ju väldigt, kan bli extra bunden till inbilden av sig själv. Hur ska jag vara? Hur ska jag bete mig? Hur ska jag agera för att bli uppskattad av andra? Och bunden till det som liksom ger uppskattning. Och försöker hålla kvar den där uppmärksamheten, kärleken, det de får. Det som ger en bekräftelse. Allt som ger en bekräftelse kan man bli extra bunden till. Och det kan ju vara saker också. Prylar som jag pratat om tidigare. Var man bor någonstans, vilken bil man har. Om man har för jobb. Ens roll. Precis, är jag vd eller vad är jag? Det är man bunden till sånt också.
Mm. Det jag presterar eller det jag omkring mig säger om mig. Och då är det extra viktigt att hålla kvar.
Mm. Precis.
Och för alla blir det blir det som blir svårt också att jobba med. För det är lite starkare.
Ja.
Den här objektsrelationen. Jag pratar ju om hur det hänger ihop sen jag var liten. Så det är ju lite just de här bitarna. Det är inte bara så lätt att bara säga att det där är inte så viktigt för mig. Eller,
nej.
När man ska jobba med sig själv.
Och just för att det ligger så mycket i det omedvetna.
Mm. Mm. Hur blir det för 6 då?
Ja, 6 söker ju trygghet och har på något sätt lärt sig liksom koppla ihop vissa människor, situationer, grupper, värderingar, ismer, det kan vara teorier, med sin trygghet. Och här kan man verkligen vara ganska bunden till då, det sättet att se eller de här människorna. Och liksom försvara dem och ibland också tänka ut liksom teorier som skapar någon slags känsla av trygghet att om det blir si eller så då kan jag känna mig trygg, bara det inte blir så här. Så kan det också vara sina egna skapade teorier och föreställningar. Men man håller kvar vid det som känns tryggt, det är väl liksom det centrala för 6 där.
Och bara jag har koll eller har förberett mig så blir jag trygg och tänkt ut allting och sådär. Så det blir väldigt, blir så hopkopplad med bundenhet till just den biten som är svårt att också släppa de här sakerna för att bli lite mer friare.
Mm. Här kan man, vi pratar ju ibland om 6:ans inre kommitté. Man kan ha en mängd av referenspunkter eller människor som man liksom på något sätt refererar till när man ska vända beslut och vad skulle den ha gjort, vad skulle den tänkt, och det kan ju också vara sånt som man blir mer liksom bunden till eller också rent fysiskt gå och fråga
känna att man behöver,
vad tycker du?
Ta den sista då i den här, den heter de här triangeln, den är 9 då.
Precis.
Vad blir det för 9?
Ja, och 9 har ju mer en slags bundenhet till, de söker ju harmoni, så att här finns ju en bundenhet till det som ger mig en känsla av harmoni. Och det kan ju vara saker, rutiner. Det är sådana här tröstgrejer som jag pratat om. Eller liksom man gillar att göra. Titta på tv, läsa böcker, titta på nyheter. Alltså, det där återkommande som kan ge en känsla av att jag måste ha det här i alla fall. Fritidsintressen, allt som skapar den här inre känslan av frid
och harmoni.
Ja.
Att inte det ska ändras på, utan att lite stabilitet och
och det kan ju vara det. Ja, och det kan ju vara något som är ganska obekvämt också.
Mm.
Som jag har en person i min närhet som har ett väldigt obekvämt jobb, som innebär att han går upp 2 varje morgon när han jobbar och åker iväg ut i kylan men det finns liksom en bundenhet i den rutinen. Mm. Ändå. Ja, jag vet vad jag har men inte vad jag får. Så då är det lättare att vara kvar. Och där kan ju nian ha bekymmer med att ta sig ur situationer. Som, därför att man vet inte vad kommer då. Man är bunden till det man har.
Så alla tre i den här triangeln då, 3, 6 och 9 kämpar med den här attachment eller bundenhet eller till olika saker. Att det blir så starkt, det är något jag måste hålla kvar. Annars så får jag inte mina grundläggande behov tillgodosedda som liten då, som man kände. Mm. Det är där man kan se den här kopplingen då. Det är ju intressant.
Ja,
och det är, vi har ändå haft det här på kurser och gjort och varit på att människor ändå känner att det kan stämma. Just de
man känner väldigt
igen det. Man känner igen det.
Mm, väldigt känner.
Mm. Vi tar nästa då. Då kommer vi till en avvisande eller rejection på engelska. Är det 2, 5 och 8 som hänger ihop? Först när man tänkte på det så tänkte man, hänger de där ihop? De är ganska olika.
Det är helt olika strategier.
Man tänker, finns det en koppling mellan dem? Det minns jag första gången och så.
Ja.
Men alla på de tre på ett olika sätt känner att de behöver på något sätt fixa själv och rädsla för att bli avvisad. Så försöker man göra lite olika saker. För det är det man blev sårad av och kände att man inte fick, som vi pratade tidigare. Så man börjar med 2 då. Ja, men då ser vi till att ha många relationer, vara goda, hjälpsamma. Och se till att behaga andra så att andra finns där. Rädsla för att annars bli avvisad, inte få känna sig viktig, inte bli speglad. Så man ser till att andra blir beroende av en.
Mm.
Genom allt jag gör och att jag finns där och att jag ställer upp och så att ingen ska säga. Utan att hela tiden så ser jag till att jag blir så viktig för min omgivning och andra. De inte ska tappa bort mig.
Mm. Och samtidigt i det ligger ett slags åt andra hållet att jag behöver inte.
Nej, något. Jag behöver inte.
Nej, utan ni behöver mig. Mm. Men själv behöver jag ingen. Så i det ligger också någon slags avvisande. Fast då skulle jag absolut inte säga att de avvisar andra. Men de avvisar sitt behov av andra.
Mm. Och det är ju en rädsla av att bli avvisad, så är det bättre att jag avvisar mitt behov av andra, så behöver jag inte känna att jag blir avvisad.
Nej,
jag ser till att alla behöver mig.
Nej.
Mm. Och 5 gör ju det på ett sitt sätt att det ser till att jag har mycket kunskap och att jag klarar mig själv så att jag inte är så beroende av andra och kanske stänger av också sina egna behov.
Mm.
Utan ser till att jag kommer med något särskilt, jag blir duktig på någonting och stänger jag kanske lite känslor för att inte uppleva att de smärtan i avvisandet, utan andra behöver min kunskap, min expertis, erbjuder det till världen, så känner jag att jag är så pass viktig här så att jag är experten eller kan det här eller så, så att och klarar mig och då jag behöver inget från någon, så det har jag indirekt också på något sätt.
Ja, men också oberoende.
Mm. Och att ingen ska kunna avvisa mig.
Mm.
Jag ser till att det inte händer.
Nej. Och där ligger verkligen i 5 självständighet som är så otroligt stark.
Och sen kommer man till 8 då, som kanske i och för sig på ett sätt är kanske lättare att förstå. Att, men här blir man ju den starka som ger beskydd, som också trycker ner sina egna behov av sårbarhet och så. Och känner att man ska finnas där för andra och att man har lite koll och beskyddar andra och så. Så att man blir lite beroende av 8:ans kraft och styrka och oräddhet. Och på något sätt så att ingen annan ska. Man skaffar sig ganska tuff inställning i livet. Stålsätter sig mot att bli avvisad också. Och bryr sig inte så mycket hur det berör mig. Man stänger ju av lite sin känslighet i sitt eget hjärta.
Och för 8 kan jag verkligen säga att jag bryr mig inte om andra.
Nej, de kan bara säga det bara rinner av mig. Det spelar ingen roll och sådär.
Konflikter är bara roligt.
Jag vill ändå inte ha det. Och vi kan ju känna oss avvisade av dem.
Ja.
Men de bara får sett. Ja, jag behöver inte det här. Jag klarar mig själv. Så trycker jag också ner. Så alla de här 3, 2, 5 och 8 trycker ju ner sina egna behov.
Ja.
Kan man väl säga. Ja, då.
Och det ligger i det här
med sina egna känslor.
Ja.
Mm. Så man kan säga att de avvisar egentligen sina egna behov i det här också.
Mm.
Mm.
Okej, sista gruppen då?
Tina. Sista gänget är både du och jag befinner oss i.
Finns det något där vi också har ihop?
Ja, exakt.
Ja, vi har en pil i för sig.
Ja.
Några pilar emellan.
Men här finns en triad där ettan, fyran och sjuan ingår. Som alla då tre har en tendens att på något sätt idealisera någonting tillvaron eller söka någonting. Och är hela tiden lite frustrerad över att man inte hittar exakt det som man söker. Man får inte till det på exakt rätt sätt och man kan snabbt liksom bli besviken på någonting som verkade lovande men som uppfyllde ändå inte det som jag hade förväntat mig. Så där kan man väl säga då, om man börjar med ettan så finns det ju en frustration i ettans strategi. Man strävar efter fulländning och ser så snabbt det som inte är fulländat. Man har verkligen ett öga för att se det som fattas, det som saknas, det som är fel, det som inte uppfyller liksom ens höga krav på hur saker och ting ska vara. Så där kan ju bli en ständig frustration över allas ofullkomlighet och sin egen också, eftersom det är också mycket självkritik i ettans strategi. Så frustrationen vänds ju också inåt mot en själv när man inte har uppfyllt sina höga krav. Så, eller att få till det perfekta. Likadant med fyror som ju bär på den här, vi pratar om den ständiga längtan. Och fyror är mycket föreställningar om hur människor ska vara, hur hitta på och planerat någonting. Då går man och tänker väldigt mycket på hur det där ska bli och gör sig olika, regissera liksom i sitt inre liv hur det här ska gå till och precis hur det ska bli och vad människor ska säga och hur det ska verka. Och så blir det ju sällan precis så. Där finns ju också lätt en frustration. Och att man på något sätt aldrig kommer fram till det som man verkligen längtar efter. Det brukar ju ofta prata om sin längtan.
Mm. Allt och alla gör mig besviken.
Ja. Och sån här som har sagt att med varenda födelsedag har jag gråtit för att jag hade liksom målat upp för mig själv precis hur det skulle bli och så blev det inte så. Och så blir man liksom... Man har sett också tendenser ibland hos fyra, precis som hos sju, att byta jobb ofta eller karriär. Och så här på honom.
Men blir det en frustration?
Ja, en frustration.
Mm. Det finns något annat som kan vara bättre. Eller som, det var väldigt tydligt.
Mm.
Men det är också intressant att den här kopplingen finns mellan de här tre. Det tänker man ju också inte att fyra och sju ska ha så mycket gemensamt.
Nej.
Det var ju väldigt långt. Väldigt olika.
Det känns som två väldigt olika strategier. I alla fall sitt sätt att hantera känslor.
Och så är det sista.
Men hur då? Ja, precis. Har ju också samma sak. Att... man hela tiden går i den där förväntansfullhetskänslan att se fram emot någonting. Vad det nu kan vara, nästa helg, nästa aktivitet, nästa möte med någon, nästa. Och att det blir aldrig riktigt som det var i fantasin. Den där, liksom att vara ständigt förälskad och så upptäcker man att objektet var inte lika fantastiskt som man hade tänkt sig. Så att det är mycket av att... vill jag testa mycket olika saker, upplevelser, också kanske byta jobb ofta eller söka omväxling någonstans därför att man är ständigt lite frustrerad över att det
kanske finns någonting.
Det finns något annat
intressant.
Ja, någon annan. Alltså, för en del kan det ju också att man helt vill ha lite backup-planer och för säkerhets skull ifall det inte känns lika kul som man har tänkt sig. Så frustration för sjuan är också ofta kopplat till att det känns tråkigt. Därför att man strävar efter glädje. Och så fort det känns minst där trist då, så finns det risk där att bli frustrerad. Och då är det något annat som jag ska leta efter som ska tillfredsställa mig.
Ja, så här hör ni hur de här olika affekterna eller bundenhet, frustrationen och avvisande är kopplade till olika strategier.
Mm.
Och en ny gruppering som du är den där lite fjärde, som är den fjärde triaden.
Om vi bara ska ta de andra triaderna så är det den första triaden, ja. Den här med tre intelligenserna. Den andra triaden vi pratade om tror jag var de här hornevianska, det vill säga hur agerar vi i sociala sammanhang. Det är en triad. Den tredje är konflikttriaden. Den kallas för harmonics också. Hur agerar vi typiskt när det är konflikter och problem. Och så den här fjärde då. Vilket innebär det som du sa från början, att man ingår i en triad, kan känna sig lik alla andra energier på något
olika sätt.
Ja. Så att ja, de hör verkligen ihop och går i kors med varandra, de olika strategiernas egenskaper.
Och de som kopplade i, alltså som tog in det, det kanske du i sig sa från början, men och det är ju ändå Russ Hudson och Don Riso som ändå tog upp det här.
Ja, jag tror jag fullt av 80-talet.
Ja.
Tog in den här objektrelationsteorin.
Och första gången som vi, eller jag hörde det, det var ju via hon, den här Belinda Gore, som är psykoterapeut.
Ja, hon är psykolog.
Psykolog, ja.
Och psykoterapeut, amerikansk kvinna. Hon har suttit i International Enneagram Association styrelse tillsammans med mig.
Var det du som träffade mig först?
Ja. Och hon har ju fördjupat sig i det här, verkligen. Också utifrån sin bakgrund som psykolog. Och har läst psykologi. Och har haft kurser och har nu skrivit en bok också. Som precis har kommit ut.
Precis.
Som heter Finding Freedom. Och med undertitel Understanding Our Relationships Using Object Relations and the Enneagram.
Jag tror att det är den första boken som tar den kopplingen, både enneagram och alltså bara.
Ja, bara det, precis. Ja, ja.
Sen har ju några kanske.
Så alltså, tar ju upp det i den här, en av deras böcker som heter Understanding the Enneagram.
Ja.
Där tar de upp det och skriver om det. Den är från något, som sagt, slutet på 80-talet.
Ja. Men så här utför.
Så här som hon gör det, ja.
För i förlängningen så kan man sen också titta på att hur de här olika strategierna då också kopplar ihop det till de här arketyperna, modern, fadern och det här med familjen. Då kan man se också hur det blir olika för de olika strategierna.
Mm.
Men det är det som vi ändå, vi har ju det här som en del av våran steg 4-kurs i vår certifieringsutbildning. Och då kommer vi jobba mycket med det här och titta på den här kopplingen och det är massa övningar och så.
Ja, och det är spännande när man kopplar ihop en enneagram, tycker jag, med annan psykologisk forskning och teorier.
Mm.
Så det kanske vi kommer att ta upp mer av framöver. Det är ju ett arbete på gång, vi kan ju bara nämna det. Med en väldigt känd psykiatriker och forskare som heter Dan Siegel. Som bland annat är med i det här Inner Development Goals, som ni känner till det. Jag tror vi har pratat om det. Han är en av experterna där. Han tillsammans med en man som heter David Daniels, som inte lever längre, men som var forskare och jobbade på Stanford. Hans dotter Denise Daniels, som också är forskare inom psykologi. En kvinna som heter Laura Baker, även hon forskare. Och en man som heter Jack Killen, som är före detta forskare, numera konsult. De fyra, ja fem blir det inklusive David Daniels då, har under 15-20 år tittat på kopplingar mellan enneagram-teorin och andra psykologiska teorier. Och kommer ut med nästa år med en bok om det här, där de har tittat på de här affekterna framför allt. Det finns en massa forskning kring olika känslor och affekter och där har de titta på mönster, hur man kan använda en enneagrammet för att se och känna igen de här olika mönstren.
Mm.
Så det ser jag jättemycket fram emot. Det är väldigt spännande.
Nu har de sagt när den kommer?
Jag tror i början på nästa år.
Ja. Jag tror att,
de har pratat om det. Ja, precis. De hade en workshop som jag var med på. Det var nog för ett år sedan. Och då sa de att men nu är vi nära.
Mm.
Men sen Dan Siegel, han har kommit ut med en bok nu i höstas. Så han kommer ju ut med böcker hela tiden. Alltså.
Mm.
Så att han tror jag har varit den svåra. De andra kanske har varit lite lättare, men han har varit svårt att få hans tid.
Okay.
Mm. Men nu pratar han själv om det och lyssnade på ett sammanhang där han var med som inte hade med enneagrammet att göra. Där han tog upp det, att den här boken. Så att nu tror jag att den är på gång.
Okej.
Okay. Ja. Det blev ett pratigt program idag.
Ja.
Men vi får runda av här.
Vi får gärna återkomma med.
Ja, om man har frågor eller så.
Jag skriva in och så. För att det här var ju en teori som vi bara ville dela med oss.
Så vi säger på återseende.